Ja, men hallå Johanna, nu är vi igång igen.
Jajamän, nu är det dags.
Och visst sa vi att vi skulle vara tillbaka innan mitten av augusti eller någonting senast?
Ja, jag tror det va?
Ja, jag tror det också, det är vi ju.
Ja, vad trevligt.
Eller hur?
Ja, man får ge lite så här halvluddiga löften om när man ska höra att det inte kommer.
Ja, och så tänker jag så här, en podcast till skillnad från ett radioprogram, den lever ju sitt eget liv oberoende av tid och rum.
Exakt.
För att vi vet ju inte, det här går ju att lyssna på om inte jorden går i bitar. Det här kommer man kunna lyssna på om 20 år till exempel. Och då spelar ju inte datumet jättestor roll, eller klockslaget.
Precis. Jag tänker, vi gör som vi vill.
Vi gör precis som vi vill. Och då tänker jag så här, vi har ju en fortsatt väldigt bra sommar här nere i södern. Även om det just idag är ganska blåsigt, så är det solsken från en i stort sett klarblå himmel och 23 grader varmt ute just nu. Hur är det i Piteå?
Alltså det börjar bli kallt nu för tiden tycker jag. Vädret håller ändå i sig ganska bra med lite sol och sådär. Men det börjar bli kyligt i luften lite då och då. Vilket känns lite sådär småjobbigt.
Ja, men just den där första höstkylan, jag ska säga, sensommarkylan, den har ett drag av vemod över sig.
Ja, tycker jag. Men det kan väl vara mysigt också, men
Ja. Det får gärna hålla i sig ett tag till med värmen. Jag kan väl ändå säga att det har varit en fin MC-sommar för min del, i alla fall de senaste veckorna. Jag har varit ute på en del roliga turer, både soloturer ihop med kompisar och så. Så jag får testa lite ny utrustning som jag skaffade på mig i början på sommaren.
Kul för dig.
Ja, eller hur? Men då tänker jag, måste fråga lite grann, hur är det med dig då?
Jo, men jag har fortsatt med min rehabilitering efter min MC-krasch där väldigt tidigt på sommaren. Så min tumme är ändå mycket mer rörlig nu än vad den var senast vi pratade också, tror jag. Så att den börjar ta sig. Benet som jag slog i också, den börjar också vara nästan lika rörligt som det andra benet. Jag har fortfarande ingen känsel i knät däremot, vilket är lite äckligt. Och sen, men nu tror jag det är lite så att nu när kroppen börjar liksom bli lite mer normalt så har det kommit ikapp lite grann mentalt istället. Så att det har, utan att gå in på för mycket detalj, så har det faktiskt varit ganska jobbigt nu i några veckor. Men jag jobbar på det och har börjat liksom införskaffa, för att mina MC-kläder är ju ganska trasiga och sådär, så att jag har börjat fixa lite nytt och så att jag ändå ska kunna köra.
Det låter gott tycker jag, att det ändå är på gång lite grann. Men jag förstår ju att de där tankarna kan vara jobbiga. Det vet man ju när man har varit med om grejer som inte är lika dramatiska som du har varit med om. Att man kan gå, det kan ploppa upp liksom tankar på det där när man minst anar och när man minst behöver det.
Jo, verkligen. Så att, ja, lite tungt är det. Eller lite, det är ganska tungt. Men ja. Men det rör sig så småningom.
Ja, men vad bra. Och det är inte så att du mår illa när du ser eller hör en motorcykel?
Nej, vet du faktiskt inte. När jag ser en motorcykel, då blir jag lite så här, jag vill också. Ja, men så det är ju ändå ett gott tecken.
Det tycker jag. Då finns det hopp, verkligen.
Ja. Så att jag blev i hopp om att det kommer bli bra.
Härligt. Yes. För det är det vi behöver, att det blir bra.
Ja.
Själv har jag ju då ägnat den här sommaren åt turer, mestadels hemomkring. Var på Gotland, i och för sig det är inte riktigt hemomkring. Berättade jag om det förra gången kanske?
Nej, du sa att du skulle åka på den här Gränna-resan.
Just det, så var
det. Med det?
Ja, men det blev ju ingenting. För att då, precis när den öppningen i kalendern var så att det där skulle bli av, då tror jag att jag inte mådde jättebra rent fysiskt. Det låter som så här, på sjuksängen, eller vad heter de radioprogrammen förr i tiden. Men jag var i Rwanda för ett år sedan och drog på mig något skit med magen. Som ibland gör sig påmint. Så att då var det så att jag vågade inte lämna hemmet helt enkelt. Jag var tvungen att ha tillgång till en toalett nu. Hela tiden. Så att då blev det inget med den där Gränna-resan. Däremot så blev det en annan rolig resa veckan efter. Ner till Stenstorp som ligger mellan Skövde och Falköping i Västergötland. Mm. För att när jag var barn, jag tror jag var 12 år, fick jag en bok i födelsedagspresent av min mamma. En bok om uppfinnaren Gustav Dalén. Mm-hmm. Det kan man tycka att det var en konstig bok att ge till ett barn som fyllde 12. Men faktum var att den där boken, den har satt spår i hela mitt liv. Den har förändrat mig, skulle jag påstå. Det hände någonting med mig när jag läste den där boken, till det bättre. För att när Gustav Dalén, det var ju mannen som uppfann solventilen. Det säger inte mycket till dagens människor, förstår jag. Men en gång i tiden så eldades alla fyrar runt om i världen med gas. Och det var ju ett meck att behöva byta gasflaskorna när gasen tog slut. Så att han uppfann ett system som dels gjorde att den här fyren automatiskt kunde blinkas och tändas och släckas med olika intervaller, så att det var en blinkfyr. Och sen den här solventilen gjorde att när solen gick upp på morgonen och det blev ljust, då slocknade fyren. Och sen tändes den automatiskt på kvällen igen, så de kunde spara enorma mängder gas på det där. Och han grundade också företaget AGA, som välkänt sedan dess. Och grejen med honom, att han var en obotlig optimist, den här Gustav Dalén. Han menade på att det var en mänsklig dygd att vara optimist. Så att när det var som mörkast där en period med ekonomiska krascher och elände, då blev han så trött på människor som målade allt i svart. Så han lät tillverka små såna här nålmärken man har i kavajslaget. Det stod "Var optimist". Och när han mötte någon människa som han tyckte verkade väldigt dyster, då gav han bort en sån här nål. Och det roliga är på det här museet som finns då i Stenstorp, som visar dels alla hans uppfinningar och grejer och berättar storyn om hans liv och även storyn om det här företaget AGA som gjorde allt från fyrar till radioapparater. Så där kan man i butiken köpa såna här märken, Var optimist. Jag borde haft mitt på mig nu, men så jag köpte 2 såna där. Så att det var en jätterolig resa faktiskt.
Ja, men vad kul att ändå få liksom göra något sånt, alltså för dig väldigt personlig grej ändå.
Ja, jo, men det
har
var
påverkat
det. Ja. Så att jag tror att jag har ett ganska positiv livssyn. Eller jag är helt säker på att det kommer sig av att den där boken. För att, och grejen med Gustav Dalén, det var att några av hans största uppfinningar som hade med just ljus att göra, de gjorde han efter att han hade blivit blind. För de skulle, ja men det är helt, alltså de gjorde ju något test med de här gastuberna så att om det skulle börja brinna någonstans när en sån här gastub fanns, så fick ju inte gastuben explodera. Så att de hade olika ventiler eller sätt som gjorde att när gastuben blev varm så skulle en propp lossnas lugnt och försiktigt, då skulle gasen sippra ut och brinna upp och inte explodera. Och när de gjorde tester med det där i en grusgrop utanför Stockholm, så var det en sån där tub där proppen inte släppte, och sen väntade de väl någon halvtimme och sen gick de fram till den här gastuben för att se vad det var som hade hänt, och då small den. Och han fick svåra brännskador, bland annat så tog det synen på honom. Och det var ju också, särskilt för en 12-åring så blev det ganska starkt, den här berättelsen om mannen som blev blind men som ändå fortsatte att göra uppfinningar i upplysningens tjänst, liksom rent bokstavligt.
Mm.
Med lampor och lysen och sånt. Så han fick Nobelpriset sen också. Och då, så han var ju också en god människa på många sätt. Därför att han skänkte ju bort då en ganska stor del av prissumman till arbetarna på AGA-fabriken. Så de fick en extra veckolön, alla arbetarna där, av hans Nobelprispengar.
Mm.
Så att, för han tyckte att folk som bidrog till att det företaget gick bra, de skulle också ha det bra. Och sen så att det var en skön gubbe helt enkelt. Så jag har tagit stort intryck av honom. Sen att jag inte har startat någon fabrik eller uppfunnit någonting, det är en helt annan sak. Men i alla fall jobbat på att försöka vara en schysst person så långt det går.
Ja, det är väl ändå väl nog.
Jag tycker det.
Man behöver inte starta en fabrik.
Nej, och därför var det lite grann som att komma hem till en kompis och besöka det här museet. Jag tyckte jag kände honom, alltså på ett djupare plan än bara som en uppfinnare.
Ja.
Så det var
fint.
Ja, men det var en jättefin resa, och jag gillar ju såna där soloturer där man har något litet sånt där mål där man ändå kan få någonting för själen.
Ja. Sen, det låter ju som att det fick i alla fall.
Ja, men det var det. Och så var det fint väder och en trevlig resa. Och så då. Så att jag var jättenöjd med den. Och sen så här om bara för några dagar, någon vecka sen, så var jag och Nisse, motorcykelnisse, och två andra kompisar iväg på en resa till Trosa i Sörmland. Och sen så hittade vi så mycket krokiga vägar vi kunde på vägen dit, och sen dagen efter så skulle vi vakna vid den där stugan i Trosa, och sen bestämde vi att vi skulle äta glass i Trosa. Men det var ju bara typ några kilometer in till glassstället, så att vi tog en liten runda på typ 23 mil innan vi kom till den där glasskiosken. Och det var extremt krokiga vägar i den där delen av landet. Trosa, Vagnhärad, runt där. Så det var riktigt roligt.
Det är att rekommendera alltså?
Ja, det finns väldigt mycket smala, krokiga vägar i de där trakterna. Det gör det, så att det kan man rekommendera. Alla dagar i veckan. Och även då jättebra väder, runt 20 grader. Inte särskilt blåsigt, solsken, ja, men livet lekte. Och så fick jag ju testa lite grann av min nyinförskaffade utrustning.
Jag har nu lär du berätta om den nu.
Ja, jag har gjort två investeringar.
Mm-hmm.
En stor, megastor investering, ny hjälm. Jag har haft en Chewy NXR i många år som har varit en fantastiskt bra hjälm. Men sen började jag inse att den där behöver bli rätt maläten invändigt. Och den är drygt 5 år gammal, så då är det dags att byta.
Mm. Visst är det den också som har ganska coolt mönster utanpå?
Ja, den är...
För den här kommer jag ihåg att du har pratat om alltså för flera år sedan. Att det var lite så här, det börjar bli dags att byta. Men jag vet inte om jag hittar någon lika bra.
Nej, men precis. Det har ju varit så verkligen. För att den där har ju suttit som en handske. Och det har blivit en del av mig den också. Den är svart. Och snarare sån här svartvit checkered flag-mönster på mitten. Och, ja, men, och så har jag ett guldfärgat visir på. Jag tror det finns en bild på hemsidan det har den där hjälmen på. Ett guldfärgat visir. Så att den är riktigt cool var den. Men sen under mina utflykter på olika MC-mässor i vintras, dels i Stockholm och dels i Hamburg, så passar jag på då hos Chewys montrar att prova den nya, alltså efterträdaren, NXR2 som den heter. Och då så kände jag att den passar. Jag kan ha samma storlek, den sitter lite tajtare, men den sitter jätteskönt. Det är framförallt själva öppningen som är tajtare, vilket gör att hjälmen är tystare. Så att jag slog till efter att jag varit i Hamburg på den MC-mässan och provat hjälmen igen och också sett ut vilket mönster jag ville ha, så slog jag till och beställde den från ett ställe på nätet med ett bra pris. För att jag är ändå lite så där. Jag vet att nu är det säkert någon svensk handlare som blir förbenad för att man gör sådär. Men ja, det är bara att kolla runt. Vad kostar såna här grejer runt om i världen? Och man är sig själv närmast. Även om jag gillar Gustav Dahlén, så måste jag vara snäll mot mig själv och min plånbok. Så att då kunde jag spara några hundralappar på att skicka efter den. Och då visste jag att den skulle passa eftersom jag hade provat den hos Chewy innan. Sen kostade jag på ett sånt här visir. Fotokromatiskt visir, alltså som är ljust när det är mörkt ute och så blir det mörkt när solen skiner. Som såna här fotokromatiska glasögon. Och det visiret var ju sjukt dyrt. Så det kostar ju som en billig hjälm, bara visiret. Men det känns så här långt som det har varit värt i alla fall. För att det mörknar, även om det är en mulen dag. Alltså är det bara lite UV-strålning så mörknar visiret. Och det känns, och när solen lyser så mörknar det så pass mycket så att jag som har ganska besvärliga ögon, alltså jag har ju svårt att klara när det är för ljust. Jag åker omkring och blinkar och blundar med halva huvudet. Så att för mig, det var, men, funkar jättebra.
Men hur snabbt ställer den där om då? För att jag har ju den här eviga funderingen på, alltså när man åker i tunnlar och sådär. Inte för att det finns överdrivet mycket tunnlar. Där kanske varken du eller jag brukar åka. Men typ om man åker till Norge, där kommer det ju tunnlar bara.
Precis. Och korta mörka tunnlar, då hinner, alltså det blir mörkt ganska fort visiret. Det tar inte många sekunder. Men för att det ska ljusna så tar det, ja, men det tar nog någon minut innan det är tillbaka till helt ljus. Så att det, kör man tunnel och det blir för svart, då får man väl fälla upp visiret helt enkelt.
Jag förstår.
Så, men så summa summarum, hjälm med visir, det är full pott på det.
Mm.
Mycket pengar var att punga ut med, men det var helt klart värt. Och hjälmen är ju ännu tajtare än den förra, men den klämmer inte någonstans, den sitter helt perfekt. Så att har du till exempel en NXR och funderar på att byta upp dig till en NXR2, så kan du I alla fall om du har storlek medium och din hjälm passar, då kan du köpa en medium utan att behöva prova den.
Mm.
För det är ingen större skillnad så i form eller fason invändigt. Mm. Men...
funkar det bra med öronproppar och sådär?
Ja, det gör det. Det funkar jättebra. Mm. Det var lite problem. Jag har ju en sån här kommunikationssystem som jag använder för att kunna prata i telefon och lyssna på radio och lyssna på musik när jag kör. Det var lite besvärligare att montera där på den här hjälmen, för att den är en lite annan konstruktion i skarven mellan det mjuka och det hårda, om man säger, nederkanten. Så att det var lite mäckigare och lite stökigare att dra kablarna invändigt och så. Men det funkade, det blev jättebra.
Mm.
Så att jag är nöjd.
Ja, jag måste återgå till det här visiret. Det här är sånt här som jag tampas med hela tiden. För att jag skulle väldigt gärna vilja ha så här ett mörkt visir, för jag tycker det är snyggt. Men det är just det här med att, ja, rätt vad det är så blir det lite mörkare och då ser man ju ingenting. Och det tycker jag är besvärligt.
Ja.
Så just nu har jag ett sånt här, det är ett ljust visir och sen så liksom inne i hjälmen så är det som en liten, man kan typ fälla ner ett par solglasögon eller vad man ska säga.
Ja, förstår du vad jag vet precis.
Alltså vad, nu, du har ju provat lite olika sorter nu.
Jag har haft en sån hjälm också.
Ja, vad tycker du liksom funkar bäst om du ska väga in båda de här bara... Och vad är snyggt och vad är praktiskt och vad är bra?
Ja, men okej. Vad som är snyggt, det är liksom att ha ett visir som är tonat hela tiden, tycker jag. Mörkt, ja, eller jag guld eller silver. Alltså, det tycker jag är det snyggaste. Nackdelen med det är ju tunnlar, det är dåligt väder. Då är det inget bra.
Mm.
Så jag hade ju en period en hjälm med sån nerfällbart solvisir som satt innanför. Eftersom jag har glasögon så var inte det någon bra idé. Det vart ju ytterligare en skiva, en skärm emellan liksom. Så det blir så många linser, vad ska jag säga, ja, ytor. Så att det blir dammigt och kläggigt. Jag tyckte inte det funkar jättebra av den anledningen. Jag tror, har man inte glasögon, då är det liksom, då är de borta i bilden. Så att då är det ju en sån här distraktion mindre. Så då kan det nog funka med en sån nedfällbar.
Mm.
För då slipper man hålla på krångel. Annars när jag körde med det här guldvisiret, då fick jag ju, om det blev dåligt väder och jag tyckte det blev för dåliga ljusförhållanden eller på kvällen, fick man ju stanna och byta visir.
Mm.
Och det har jag gjort för många gånger i mitt liv, kände jag.
Ja. Men är det besvärligt att hålla på och byta visir?
Nej, det är det inte. Utan du ska ju stanna, ta dig handskarna, du ska ha med dig det extra visiret. Ja, du vet, det är den där proceduren.
Mm. Ja.
Så att på en tjohjälm är det ganska lätt att byta visir, det är några enkla tryckningar bara så.
Men det kanske ändå... Ja, ja, för jag tycker ändå... den här som jag har som man fäller ner... Jag har ju också glasögon.
Mm.
Och jag var lite så här orolig att jag skulle typ slå till glasögon. Men den sitter så pass långt fram liksom, från mitt ansikte. Så jag tycker ändå... För min del funkar det ganska bra ändå. Och det var... den liksom själva spaken som man följer ner dem med sitter ganska lägligt till, den sitter liksom under käken typ, så att det är ganska naturligt att hitta den, för att min sambo Erik har ju också en sån där som man kan fälla ner, men där är liksom spaken mitt uppe på gässan typ, och det är ju lite mer besvärligt att liksom hålla på
exakt,
men jag kanske skulle köpt mig ett mörkt visir och bara prova.
Ja.
Kanske.
Ja, önska julklapp.
Det kan man göra. Den där ständiga frågan, vad vill du ha julklapp? Och man bara, jag har köpt it. Blir svårare ju äldre man blir, tycker jag.
Ja, men visst. Ja, men testa det i alla fall, det tycker jag. En annan grej, jag har ju en annan investering som jag gjort. Den var inte så stor. Jag har ju länge, alltså det enda som jag tycker är lite tråkigt med min motorcykel, det är att jag anser att det är för hård returfjäder på gasen. Så att på långturer så får man liksom, vilken kroppsdel är mest sliten? Ja, det är gashanden liksom. Mm. Och det är inte för att man kör som en idiot, utan det är för att man håller emot hela tiden. Alltså det blir ganska statiskt det där. Det är bara långa nedförsbackar som du kan liksom lätta på trycket på handen liksom och fraxa lite grann. Så att då har jag kollat på olika såna här lås- eller semestergasgrejer. Det finns ju en mängd varianter. Och sen fastnade jag för något som heter Atlas Throttle Lock. En ganska smart konstruktion som du klämmer till med tummen då det är låst i det läget som gasen är i. Och så kan du ändå vrida gasen, öka eller minska liksom, så det sitter inte fast. Mm. Och jag hörde någon podd där det där presenterades. Uppfinnaren själv, det var någon sån här jorden runt resenär som kom på det där någonstans i Asien på någon evighetslång dagsetapp.
Mm.
Och sen kom hem och konstruerade den där. Smart idé, så att, men då var det så dyr. Och eftersom jag är snål, så då gick jag runt och kollade lite grann. Så hittade jag då på Amazon en, som jag visste, det här är en kinesisk kopia. Man ska inte handla sånt där skit. För att det ser ut som originalet, funkar som originalet nästan. Så istället för högkvalitativt rostfritt stål så är den gjort i något som min kompis döpte till kinesium. Alltså metall som liknar riktig metall men som är något annat. Det kan vara gjort av Play-Doh-lera eller någonting, jag vet inte. Så att när man monterar det där så det är liksom för mjukt allting. Så att när du kör i 90 och så låser du där så, ja, men då, och så släpper du gashandeln lite grann. Ja, men då går det ju ner till noll på några hundra meter.
Mm-hmm.
Så att den liksom håller inte emot riktigt. Och det tror jag beror på att det är för kackigt material helt enkelt.
Mm. Men kan inte det också egentligen vara ganska bra rent ur av säkerhetsskäl också, tänker jag. Att man inte har liksom en farthållare på det viset. För att det, alltså,
jo, men
det här har vi pratat om många gånger, att jag blir väldigt trött av att åka. Och då blir det så här, tänk om man skulle somna och så har man en sån där, ja. Och nu har jag låtit fast den på 110 km i timmen och så somnar man. Det vore,
ja,
ju dumt.
Det vore jättedumt. Ja, men det, den får gärna gå ner av sig självt, mm. men den här gör det för snabbt. Alltså, det är bara en liten broms mot vad det är om man inte har någonting alls.
Mm.
Så det kände jag att det var, även om den här kostade då typ 1200 kronor mindre än originalet, som då är ganska dyrt, så kändes det som att det var 249 bortkastade kronor.
Mm.
För att inte tala om resurserna som går åt för att tillverka även en undermålig grej och sen skicka den från Kina.
Mm.
Eller varifrån de skickar den. Så, att, så det rekommenderar jag inte.
Nej.
Då är det nog bättre att satsa på originalet i så fall. Om man nu känner att man måste ha en sån där farthållare.
Ja, precis. Om man nu känner det.
Ja, nej, men det var väl vad jag hade att komma med i sån där utrustningstipsväg, tror jag.
Ja. Ja, jag har ju inte så mycket nytt att komma med. Så det, jag har ju beställt nytt. Men jag vill ju ha exakt samma som innan. För jag tyckte de skyddade ändå bra. Det gick ju inte hål på mig när jag kraschade.
Nej, men det där är ju...
De var bra.
Ja, det får man väl ändå säga. Det är liksom, då har du ju testat på riktigt.
Exakt. Mitt största problem just nu är att det verkar som att den byxan som jag hade tillverkar de inte längre i den storleken som jag vill ha. Det verkar som att den håller på att utgå. Så att vi får se. Annars kanske man kan lösa det på något annat vis om man hittar något motsvarande. Så jag vet inte. Vi ser vad som händer. Och samma med handskarna verkar också vara liksom utgående. Så jag har köpt något motsvarande handskar. Men jag tror att det är en liten uppgradering. I liksom, det var väldigt smidigt. Liksom, som man spänner åt dem liksom i... där man stoppar in handen. Mm. För att mina förra var liksom vanlig kardborre. Men de här var liksom som ett litet vred. Så man bara vred lite grann och sen för att tappa upp det så bara drog man det där lilla vredet rakt upp och så bara släppte allting.
Okay.
Så det var rätt smidigt.
Det tycker jag låter bra. För jag har haft 1 miljon sådana handskar med kardborre som funkar jättebra i butiken. Men sen när man har haft dem ett tag kört och släpper den där hela tiden. Så man åker med sån här flärp som liksom slår i fartvinden.
Exakt. Det är ju tråkigt.
Mycket
så att, men jag har provat dem i butik, men jag har inte tagit hem dem än, för jag tänkte jag hämtar dem när jag hämtar min jacka som jag beställt. Så att jag kan få väl ge dem en liten review när de väl är testade. Så. Men de verkar bra i alla fall. Men vet du, jag har lite att bidra med idag. Jag vet inte om du kommer ihåg det, men förra gången som vi spelade in så pratade jag om att jag hade en tidningsartikel som jag ville prata om.
Ja, just det.
Ja, för så här, jag är ju uppväxt i Dalarna, och då hade vi Falukuriren hemma när jag var barn, och mina föräldrar har fortfarande Falukuriren, kör stenhårt på den, så hade de sparat en tidning när jag var hemma och hälsade på senast. från, vad säger jag, var det här? 10 juni hade det skrivits om en motorcykelnyhet, tyckte jag, som var väldigt kul. Om jag, nu ska jag visa en bild för dig, så ska jag beskriva här vad det är för någonting. Det här är alltså en motorcykel, ett motorcykelställ som ser ut som en malungsdräkt.
Jag tänkte säga att det här är en bild på en kvinna i solbriller som håller upp en folkdräkt.
Ja, fast det är ett motorcykelställ också.
Coolt!
Det är ju svincoolt. Så att jag tänkte, jag ville bara dela med mig av det. Det var väldigt kul. För det här var tydligen då malningsföretaget Halvarssons. Jag tror förresten det är de som jag har köpt handskarna av. Jag tror att det var Halvarssons också. Mm. De här nya. Men det tillverkades, var det 6 exemplar av en sån här MC-dresser då. Som tillverkades inför VM i road racing på 80-talet.
Okej.
Som skulle köras i Anderstorp då. Så det finns liksom 6 exemplar av dem där, men vart de är lite oklart. Men det här som de skrev om i tidningen då var liksom, de hade hittat det i någon gammal garderob som föräldrarna hade haft. Så att det var, jag tyckte bara det var så himla kul grej, för att det är så detaljrikt. För att en malungsdräkt är ju liksom, det brukar vara som en puffig skjorta, och så är det liksom som en klänning med en sjal och sen ett förkläde. Men det går ju inte att köra med sjalar och förkläden på motorcykel. Men de har liksom kvar alla detaljer från allting. Så att på förkläde till exempel längst ner så brukar det vara som en liten, jag vet inte hur man ska beskriva, som en liten kant som kan vara lite grön eller blå kanske, med lite blommor på och sådär. Men då har de liksom gjort, precis över knäna så är det liksom en rand som bara är grön med blommor. Men det är ju fortfarande 2 byxben. Så. Och det är den här lilla, man brukar ha som en liten väska som är väldigt mönstrad med olika blommor och sådär. Det är ju bara som en stor ficka som de har satt på byxorna också. Alltså sjalen, det är ju, alla de här fransarna är ju kvar. Så det är ju skithäftigt.
Ja, coolt. Så vi kan hitta någon bild på det där som vi kan länka till hemsidan då.
Ja, men precis. Kanske jag kan hitta artikeln och länka.
Mm.
Men då, ja, så det var bara...
Ja, men det var ju riktigt fränt alltså, för att det tog ett tag, nu höll upp bilden innan man fattat att ja, men det är ett par skinnbrallor liksom.
Ja.
Så att det är ett skinnställ som ser ut som en folkdräkt.
Ja.
Det där tror jag de skulle kunna ta upp igen, tillverkningen av, och få sälja.
Ja, gud ja, det där tror jag de hade fått sålt.
Ja.
Men det där var väl liksom special till bara det där VM:et, för att det var prisutdelarna som skulle ha dem på sig liksom.
Okej.
Också där. Men de har ju, i den här artikeln så har de ju både intervjuat Teppida Nilsson då, hon som syns på bilderna och sådär, för det var väl hennes föräldrar som hade haft den där hemma hos sig. Men sen har de också intervjuat en som heter Bitte Wahlberg som jobbade på Halvarssons då, och som har liksom varit med och tillverkat de här dräkterna. Så det var lite kul. Jag ska se, jag kan leta upp artikeln så kan vi länka till den i,
ja,
på hemsidan.
Gör så, då kan vi också bjuda in våra lyssnare. Är det någon lyssnare som har en riktigt galet skinnställ eller MC-ställ, så skicka in en bild på det i så fall.
Ja,
till brumbrum@motorcykelradion.se.
Jajamän. Yes. Bara en liten kuriosa, den här Teppida. Hon har varit min fiolärare en gång i tiden också. Bara.
Aha.
Kul info.
Ja, men det är sån här, jag mötte Lassi. Stort sett.
Yes, nej, men det var det. Och sen har jag faktiskt en filmrecension att bjuda på idag.
Ja, men äntligen. Det är inte bara dystert att det går mot mörkare tider rent vädermässigt nu då. Och årstidsmässigt. Nu kan man ju snart få dra igång dumburken. Och då kan man ju kika på något som du har tipsat om. Som till exempel det här, vad det nu kan vara.
Men jag tror att just den här kan jag inte tipsa om med gott samvete.
Okej.
Jag ska recensera den ändå, men jag ska motivera varför man inte ska se den.
Ja, men det är bra. Konsumentupplysning.
Exakt. Alltså, om jag säger Mad Max.
Yes.
1979. Är det någonting, den filmen, den första av de här, har du sett den?
Ja, jag har inte sett den. Jag har sett någon av de absolut senaste, förhoppningsvis sista.
De är bättre. För att jag hade, min plan var så här, för att de har ju släppt en ny Mad Max-film, alltså väldigt nyligt, alltså i år, som är liksom någon så här för sån här, vad heter det, prequel till den här Furiosa som figurerade i de här nyare filmerna. Det är en kvinnlig karaktär som är väldigt liksom en stor roll i de här lite nyare filmerna med Tom Hardy som spelar Max då. Men i de här äldre filmerna så är det ju Mel Gibson som spelar, och jag tänkte så här att jag skulle vara lite aktuell kanske och recensera den här Furiosa-filmen, för att den handlar liksom om hon, så som jag har fattat det, så är det liksom hon som blir typ tillfångatagen av något MC-gäng av något slag. Mm. Men då tänkte jag så här, jag kanske ska kolla på de här lite äldre först och liksom ändå köra lite Mad Max-tema nu och se. För att då kollar jag upp de här gamla filmerna, och då står det ju liksom att det som det säljs in som, alltså handlingen är att Max, alltså Mel Gibson, är polis i postapokalypsens Australien. Men han vill liksom dra sig tillbaka lite grann och vara mer med sin fru och sin son som är liksom en bebis i stort sett, eller ja, småbarn i alla fall. Men de mördas av ett MC-gäng, och då ska han liksom ge sig ut på hämnduppdrag. Det är det handlingen ska vara.
Okej. Ja, den är inte
notera helt... ordet ska. Det var det jag trodde jag skulle få se. Men den här filmen är cirka 1,5 timme lång. I 1 timme och 15 minuter förstod jag inte någonting av vad som hände. Och den sista kvarten hände det här som står att det ska handla om. Alltså familjen dör, eller ja, sonen dör, men frun är väldigt skadad men lever ändå. Och sen ska han ut på sitt hemuppdrag. Men det är liksom 15 minuter av det sista som händer i filmen. Resten är bara en massa... Ja, men jag kollade på den med min sambo då, och vi satt och bara, men vad gör de? Vad är det som händer?
Var det en komplicerad intrig alltså?
Nej, det var bara blaha. De bara åkte runt. Det var väl explosioner och fordon, typ. Jag var helt... Jag är lite lurad. För det var väl liksom hela det här att han skulle vara någon typ av polis och sådär då. Men för det som var så konstigt var att det framgick inte supertydligt att det var postapokalyptiskt. Utan... Det skulle vara typ så här, de hade ju fortfarande poliser och så här, men de betedde sig väldigt konstigt och det var skumma. De hade väl lite så här annorlunda kläder och så där, men det var ändå så pass normalt inom citationstecken då, att ja, men när han skulle dra sig tillbaka så åkte han på semester i Kina och så en ljus skjorta typ. Så det var ju liksom inte som i de här lite nyare Mad Max där det är bara så här, ja men kaosartat allting, om man liksom har tagit de kläderna som man har hittat, utan det var ju fortfarande liksom ett samhälle där det fanns mekaniker och det fanns kaféer och det fanns butiker och sånt där. Det fanns ju uppenbarligen poliser, men liksom ingenting, alltså de betedde sig ju skumt, men det var ingenting annat som pekade på att det skulle vara liksom dystopi på något vis. Och det störde jag mig lite på. För det stod ju så här i början och så här bara, in the near future in Australia eller någonting sånt där. Men sen framgick det liksom inget mer. Och det rörde ju till liksom att det var lite off, men inte riktigt. Och sen så var det så konstigt när man hade förväntat sig den här, de hade sålt in den här handlingen att hans familj skulle dö, och så gjorde de aldrig det. Och sen, ja men det var ju liksom så här, jag hittade någon beskrivning på Wikipedia tror jag det var, där det stod typ så här, Max är en trafikpolis som tampas med gängvåld på vägarna. Det var typ det handlade om.
Okej. Okay.
Ja, men det var liksom ingen tydlig... Man var inte så investerad i händelseförloppet. Det var bara konstigt allting. Men ska de ha någonting positivt så är det väl i alla fall att det var väldigt mycket fordon och framförallt motorcyklar då. Så att det var liksom mycket kul att titta på. Det var mycket så här japanska motorcyklar, så typ Suzuki och Kawasaki, och så tror jag var någon Honda eller någonting. Så det var ändå kul liksom med den aspekten. Och så var det, vissa var ju svincoola, men det var liksom så att de fyllde ju ingen funktion. Men det var en motorcykel som var skithäftig, som var liksom en sån här med sidovagn, som den var ganska tunn. Det var liksom som ett skelett av, det såg ut som att det var liksom ett skelett av en motorcykel, men de små delarna som fanns var lackade med liksom, ja, med något vinrött, typ en vinröd färg, och så var det liksom gula detaljer på som var skitcool. Och sen så var liksom den här sidovagnen hade liksom som en liten kupol som fälla fram, så det såg ut som ett litet rymdskepp typ. Den var ju liksom så här, wow, vad är det här för någonting? Och sen så fyllde inte den någon funktion överhuvudtaget, förutom att se häftig ut bara. Och sen åkte den iväg, så fick man aldrig se den igen. Så det var liksom, det var kul grejer att titta på, men de fyllde liksom ingen större syfte än att vara kul att titta på. Och sen så var det ändå liksom så här vissa kul detaljer, för att det som kanske var lite så här, ja, men att man skulle förstå att världen inte är som den brukar vara. Det var liksom att alla betedde sig så himla märkligt. Det var ju typ så här, ja, men det här MC-gänget som skulle vara väldigt skräckinjagande, rätt var det så började de typ dansa tango mitt i allting. Och så var det någon av de här MC-gängskillarna hade typ hjärtformade solglasögon. Det var väldigt kul. Det var liksom sånt där som var bara märkligt så. Men min sambo sa det efter vi hade kollat färdigt på den här, så gav han liksom det som är resultatet. Alltså jag kan inte göra annat än att hålla med. Men nu citerar jag här. Det här var nog fan det värsta jag har sett.
Okej.
Nej, förlåt. Det sämsta jag har sett. Ja, det håller jag nog med om. Så nu kommer liksom mitt chockbetyg här. Kommer du ihåg att Easy Rider fick ett kopplingsras?
Ja.
Som liksom sitt betyg. Den fick inte en så här 1 av 10. Och jag tänkte, vad är värre än ett kopplingsras? 2 kopplingsras får den här.
Okej, nu snackar vi.
För att det här, alltså det, jag kan inte rekommendera någon att se.
Nej, men
det var fruktansvärt dåligt.
Tydligare kan inte sägas. Undvik.
Ja. Ja, men alltså, nej. Det var nog ta mig fan det sämsta jag har sett. Ja, typ så.
Typ så, ja, men då så. Då kan man spara 1,5 timme av sitt dyrbara liv genom att inte titta på den.
Men sen tänker jag ändå att jag ska ge de här andra filmerna en chans, för jag tror att de, alltså det kan inte bli sämre än det här. Och de här nyare filmerna tror jag ändå kan vara lite mer att ta i.
Ja, jag har ju bara sett en, och jag kommer inte ihåg vad den hette. Den kom för några år sedan.
Mad Max Fury Road är det förmodligen.
Jo, men det var det nog.
15.
Ja, det jag minns mest av den, det var att handlingen var helt noll. De skulle åka iväg för att rädda någon tankbil med modersmjölk från någon, alltså från någon robot. Det var en jättekonstig. I 45 minuter åker de åt ena hållet, blir jagade och skjuter på allt och alla. Sen vänder de och så kör de 45 minuter tillbaka och samma sak händer. De jagar någon eller blir jagade och skjuter på allt och alla. Och det fränaste, det var en kille som stod fastkedjad i fronten på en långtradare och spelade elgitarr.
Ja! Jag har sett något klipp från den här absolut nyaste filmen som handlar om den här Furiosa då. Jag har sett något klipp från den, och han, gitarrkillen, verkar vara med i också. Så att, det ser jag fram emot.
Ja, men precis. Ja. Kolla på den du.
Ja,
ja.
Ja, det utlovas i framtida recensioner att den ska recenseras också.
Ja. Då ser vi fram emot det.
Ja.
Och det känns som att vi har gått i mål med dagens avsnitt. Eller månadens, ja, men, avsnitt.
Ja, men det känns ganska... Ja, men.
Eller hur?
Man känner sig tillfreds här.
Ja, men jag tycker det. Jag tycker det. Så att då vi påminner igen om, har du bild på något eget coolt skinnställ, det behöver inte vara galet, men det är coolt. Så skicka det i så fall till brumbrum@motorcykelradion.se. Men det ska vara ett eget skinnställ, alltså något som du själv har ägt eller åker omkring i. Så vi vill inte ha såna här bilder från coola 70-tals tävlingsmotorcyklister, för de hade fräna ställ på den tiden. Utan om du har ett eget fränt så vill jag gärna se det. Ja, nej, men har vi något mer? Nej, inte jag i alla fall.
Nej, vi säger så.
Vi säger så, och har vi någon plan för nästa avsnitt?
Nej, men nu är det inte så mycket kvar av augusti, så någon gång i september.
Någon gång i september. Det kan bli före eller efter en episk resa som ligger på mitt skrivbord i form av tre kartor. Säger inte mer än så.
Oj, oj, oj.
Vi återkommer i ärendet. Slut för nu.
Tack och hej, leverpastej.
Brum, brum.
Brum, brum.
Motorcykelradion görs av Johanna Sandgren och Thomas Jennebo. Vill du nå oss så gör du enklast via e-post. Skriv till brumbrum@motorcykelradion.se. Och på vår hemsida motorcykelradion.se, där hittar du bilder, länkar och ytterligare info om sånt som kan vara bra eventuellt att veta. Kör som folk, vi hörs!